till Fuck You Podcast specialavsnitt som görs i samarbete med LO och ABF.
Ja, alltså Fuck You Podcast med A.
Precis.
Vi är lite göteborgare, vi nämligen.
Vilka är vi?
Jag heter Sebastian Borsén och är montör och klubbordförande.
Mitt namn är Jim Tellefsdal och jag är lastbilsbrottslagare och klubbordförande.
Och jag heter Isak Ekblom och är bilbrottslagare och klubbordförande. Och vi är ju alla tre IF Metallare men driver Sveriges mest lyssnade tvärfackliga podcast.
Nu ska vi prata om arbetsanpassning och rehabilitering.
Ja, någonting som kan vara kännas lite halvsvårt så där i början, för att det gäller att man ska leta på rätt ställe för att veta vad man hittar all lagstiftning kring detta. För vi behöver ha pejl på socialförsäkringsbalken. Vi behöver ha pejl på arbetsmiljölagen, lagen om anställningsskydd och AFS 2020:5, arbetsanpassning.
Precis.
Men när vi väl har koll på att det är det här som gäller, vilket ni precis fick sen lyssna nu, så blir det lite lättare att jobba med de här frågorna. Mm. I socialförsäkringsbalken så framgår det vilket ansvar arbetsgivarna har för rehabilitering. I arbetsmiljölagen så beskrivs det att man har en skyldighet som arbetsgivare att se till att man arbetar med de här typerna av frågorna, att man följer det arbetet. Där kan man fördjupa sig väldigt mycket mer. Anställningsskyddslagen, alltså lagen om anställningsskydd, där har vi liksom regler och det har kommit fram genom AD-domar också om vad som är saklig grund. Hur långt sträcker sig det här rehabiliteringsansvaret? För det sträcker sig väldigt, väldigt långt. Mm. Och där tittar man också på det här med arbetsgivarens åtgärder då för att uppfylla rehabiliteringsansvaret. Det kan vara massa olika grejer. Allt från att man blir omplacerad till ett annat typ av arbete till att man får andra arbetsuppgifter, att man förändrar arbetsorganisation, att man anskaffar tekniska hjälpmedel. Vad kan det vara exempelvis? Det kan vara lyftanordningar, det kan vara datasystem som gör att det hjälper till. Arbetsprövning, arbetsträning, omskolning till annat arbete. Och man får liksom inte begränsa att de här åtgärderna ska vara för arbetsgivarens egna verksamhet, utan det kan liksom gälla även utanför arbetsplatsen i rehabilitering. Syftet med rehabiliteringsansvaret kan man väl också säga är att personer ska kunna återgå i arbete i framtiden på arbetsplatsen. Mm. Och det är först när man gör en bedömning att det här inte är möjlighet som ansvaret övergår till det allmänna, alltså då Försäkringskassan exempelvis. Och de rättsfall som finns på det här kan man väl säga att de berör i största delen har arbetsgivaren fullföljt rehabansvaret tillräckligt. Kan man anse att arbetsgivaren har genomgått en tillräcklig rehab? Har de gjort alla de anpassningarna som behövs?
För det får inte bara vara ren bekvämlighet hos arbetsgivaren. Man säger, det går inte att göra någonting. Det är tack och jag som gäller.
Ja, men precis. Och sen finns det en hel del domar också som talar om, ja, är det skäligt eller inte att avsluta anställningen på grund av personliga skäl då? Mm. Det finns en jättebra bok som heter Rehabansvar. Och det är ju den här serien av Lars Ånberg som var arbetsrättsböcker och arbetsmiljölagsboken som vi brukar dela ut på våra kurser. Mm. Den är väldigt bra att ha. Där finns AD-domarna utplockade så att jag har den faktiskt med mig här till och med. Det ser ju inte ni som lyssnar. Men det ligger med en hel del rättsfall här. Vad kan det vara? En 40-50-tal olika rättsfall. Och så har vi utdrag ur socialförsäkringsbalken lite sådär.
Jättebra.
Så ett boktips från oss i Fuck You Podcast.
Ja.
Ska vi hoppa in lite på AFSen då?
Ja. Och vi hoppar in direkt i egentligen paragraf 1 alltså. Och den säger att föreskrifterna avser arbetsgivarens organisation av arbetsanpassning och tillvägagångssätt för att vid behov anpassa arbetsmiljön för enskilda arbetstagare. Föreskrifter gäller alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning. Och när det finns behov av arbetsanpassning, trots de åtgärder som vidtagits i det generella arbetsmiljöarbetet, det är tillämpningsområdet på den här AFSAN. Mm. Vi ska prata om tillämpningsområdet då, och det är paragraf 1 som reglerar det. Föreskrifterna avser arbetsgivares organisation av arbetsanpassning och tillvägagångssätt för att vid behov anpassa arbetsmiljön för enskilda arbetstagare. Föreskrifterna gäller i alla verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning när det finns behov av arbetsanpassning trots de åtgärder som vidtagits i det generella arbetsmiljöarbetet.
Ja, men precis. Det gäller ju alla arbetstagare som utför arbete åt arbetsgivare liksom.
När man pratar om arbetsgivarens skyldighet så finner man det i paragraf 6 och 6a i 30 kapitlet i socialförsäkringsbalken. Och paragraf 6 säger att om det kan antas att den försäkrades arbetsförmåga kommer vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar ska arbetsgivaren senast den dag den försäkrades arbetsförmåga varit nedsatt under 30 dagar ha upprättat en plan för återgång i arbete. Ganska så starkt.
Alltså om man förutsätter att personen ska vara borta mer än 60 dagar så ska man upprätta en handlingsplan. Och det är väldigt starkt skrivet.
Men precis. Det är ju väldigt starkt. Men liksom, om man antar då att den arbetsförmågan inte kommer vara nedsatt under 60 dagar då behöver man inte göra detta. Men om den skulle ändras, alltså det kan ju vara så att du blir sjuk och helt plötsligt så blir du bättre. Men sen så blir du sämre igen. Och då får man omgående upprätta liksom, en handlingsplan i den här frågan. Sen behöver man inte göra det, för det står så här nämligen att en plan för återgång i arbete behöver inte upprättas och det med hänsyn till den försäkrades hälsa som klart framgår att den försäkrade inte kan återgå i arbetet.
Ja, det är väldigt tydligt då i så fall.
Ja, men det ska ju vara liksom att nej, men det här kommer vi nog aldrig kunna lösa liksom.
Avliden kanske till och med.
Ja,
nej, men
ja, det hållet liksom. Så kan det ju vara liksom, men det står faktiskt direkt efter det. Men om hälsotillståndet sen att ändras eller förbättras, då tänker jag man inte död liksom.
Nej, det är man nog inte i så fall.
Då ska man också där då omgående upprätta en handlingsplan för att som möjligt att komma tillbaka i arbetet då egentligen. Men det ska göras i samråd med den försäkrade. Och arbetsgivaren ska fortlöpande se till att planen för återgång i arbete följs upp och vid behov görs ändringar i den handlingsplanen. Så att man gör inte det här en gång, utan den är helt och hållet förändringsbar baserat på hälsotillståndets upp- och nedgångar som kan ske i en sån här sjukdomsfall.
Paragraf 3 tycker jag är en lite lustig paragraf. Vad tycker ni?
Ja, den ser ju väldigt kul ut när man läser den så här.
Definitioner, paragraf 3. I dessa föreskrifter har följande ord denna betydelse. Arbetsanpassning.
Så står det ett ord där.
Så är det bara ett ord. följande ord. Det blir ju följande ord, för det är bara ett ord. Individuell åtgärd i den fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att arbetstagare med nedsatt förmåga att utföra sitt vanliga arbete kan fortsätta arbeta eller återgå i arbetet. Den används som en förebyggande åtgärd för att undvika ohälsa och sjukfrånvaro samt vid återgång i arbete efter sjukfrånvaro. Arbetsanpassning kan vara tidsbegränsad eller varaktig.
Precis, alltså man ska göra allting som egentligen krävs för att man ska kunna återgå till arbetet. Man behöver ju inte alltid vara så att man är sjukskriven på heltid. Det kan också vara att man arbetar deltid eller att man arbetar heltid men med en lägre grad på arbetet. Och att man då får den rehabiliterat och stödet som egentligen syftas på i det här egentligen då, att man kan arbeta.
Organisation av arbetsanpassning, paragraf 4. Arbetsgivaren ska fortlöpande ta reda på om någon av arbetstagarna behöver arbetsanpassning.
Och hur gör man det då? Går man runt och frågar alla varje dag? Liksom?
Ja, vi har ju med ett litet allmänt råd här nere, så det brukar vi läsa upp. Det bör ske med dialog. Genom dialog med arbetstagaren. Det kan äga rum i samband med möten som sker i verksamheten eller vid särskilda möten.
Så där det finns behov helt enkelt för det. Man behöver inte springa omkring och fråga varje person varje dag. Behöver vi anpassa?
Det hade varit jobbigt.
Hur är det idag, Jim? Ska vi anpassa lite?
Behöver du lite rehabilitering kanske?
Jag har ett rehab här om någon vill ta det. Liksom. Jag har ett perfekt paket för dig som har skadat armen. Någon? Isak? Jim?
Ja, så behöver man inte jobba med det.
Nej.
Nej.
Vi hoppar till paragraf 5 som säger också där med organisation av arbetsanpassningen då att arbetsgivaren ska se till att det finns rutiner för att ta emot information om behov av arbetsanpassning. Och av rutinerna då ska det framgå 1. Vem som tar emot informationen. 2. Vad som händer med informationen. Och 3. Vad mottagaren ska göra. Och arbetsgivaren ska göra rutiner kända för arbetstagarna och arbetsgivare som har 10 eller fler ska ha skriftliga rutiner som gäller vid rehabiliteringen.
Och det är det här som är så bra med AFSarna återigen, va? Att alla de frågorna vi hade här efter paragraf 4 fick vi svar på i paragraf 5.
Precis.
Tydligt och bra, tycker jag. Enkelt att sitta också med sin arbetsgivare och gå igenom. Alltså, följer vi, jobbar vi med det här? Har vi rutiner? Hur gör man när man behöver rehab?
Exempel på en bra grej att lyfta är det som vi pratat om i systematisk arbetsmiljö i den här årliga samrevisionen, att man frågar hur ser våra rutiner ut gällande det här exempelvis?
Det här ska ju absolut vara en del av det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Mm.
Paragraf 6 då. Då är vi inne på tillvägagångssätt vid arbetsanpassningen. När behov av arbetsanpassning har konstaterats ska arbetsgivaren 1. Så snart det är möjligt utreda och ta ställning till hur arbetsanpassningen ska utformas. 2. Därefter så snart det är möjligt genomföra arbetsanpassningen. 3. Fortlöpande följa upp och kontrollera om arbetsanpassningen fungerar. Och 4. Vid behov justera arbetsanpassningen. Fantastiskt bra här tycker jag liksom att det ska göras så snart som möjligt. Och vad är så snart som möjligt kan man ifråga sig då liksom. Ja men vi väntade på månader och ser hur det går. Nej. Utan det kanske är när individen är tillbaka på arbetsplatsen. Det kanske är när man vet när ska personen komma tillbaka till arbetsplatsen.
Allmänna råd här då är att arbetsanpassning kan genomföras på många olika sätt. Och det kan till exempel vara och innebära särskild arbetsutrustning, anpassade arbetsuppgifter, anpassade arbetstider eller förändrad arbetsfördelning. Och i Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematisk arbetsmiljöarbete finns det regler om att anlita företagshälsovård eller annan sakkunnig hjälp utifrån när kompetensen inom den egna verksamheten inte räcker för arbete med arbetsanpassning.
Vilket ofta är ganska vanligt för att de flesta av oss jobbar ju inte inom en bransch där man har full koll på allt som kan behövas vid en rehab.
Nej men precis.
Så rådet till er som lyssnar är väl återigen här att verkligen se till att ni tar hjälp i alla de här casen av er avdelning, företagshälsovård och alla ställen där ni har möjlighet att ta hjälp.
Mm. För att, men den är väldigt tydlig att man ger tips att kanske ändrade arbetstider från kanske problem med magen exempelvis. Kanske att man går upp för tidigt eller har för mycket att göra. Så det finns ju massa olika saker man får fundera på när det kommer till att anpassa. Det är inte alltid bara, ja, nej men jag kan inte jobba på ett annat sätt. Nej men kan jag arbeta olika tider istället? Kan jag få andra arbetsuppgifter på arbetsplatsen? Kan jag jobba på ett annat sätt? Eller kan jag vara liksom stöd? Eller hur kan jag komma tillbaka i arbetet till 100% igen? För det är målet med det.
Paragraf 7. Arbetsgivaren ska ge berörd arbetstagare möjlighet att medverka i utredning, utformning och uppföljning av arbetsanpassningen.
Ja, det är ju individen som ska vara med och utforma det här och de har ju rätt att ta med skyddsombud och sådär också, eller någon annan facklig.
Ja, och min rekommendation är att man alltid tar med sitt skyddsombud på detta.
Definitivt.
Men viktigt att man säger till att jag vill ha med mitt skyddsombud på detta, för det sker inte bara automatik.
Nej, precis.
Det kan ju vara som så att man vill hålla det här hemligt helt och hållet, att man vill bara att arbetsgivaren ska veta det, ingen annan.
Mm, men uppmanar kollegor att alltid säga till arbetsgivaren, jag vill ha med skyddsombud i den här frågan. Och det var AFSEN, den är på 7 paragrafer. Och vi tänkte att vi har ju suttit med i några rehabfall på arbetsplatsen och tänkte ge oss lite av våra tips som man kan tänka på där.
Det finns en jättelätt övning jag tänker vi kan börja med här då.
Mm.
Så kan jag testa er på den. När gäller rehabansvaret? Vi börjar på det första.
Okej, du har några olika... Ja.
Jag kör en borrmaskin i handen på jobbet. Gäller rehabansvaret för arbetsgivaren?
Ja.
Ja.
Jag bryter ett ben på fotbollsträningen. Gäller rehabansvaret för arbetsgivaren?
Ja.
Ja.
Jag ramlar på semestern på Gran Canaria nerför ett berg och bryter benet. Gäller rehabansvaret?
Ja.
Jag blir påkörd?
Ja.
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 Ja. Det kommer vara jag på alla.
Ja. Ja, ja. Jag hade ju typ 200 påståenden till.
Men... 200 påståenden, det är jag ändå.
Ja. Okej, den här då. Jag är ute och ska promenera.
Ja.
Ja. Ja, men det är, ja. Nu sitter väl det. Oavsett var sjukdom eller olycka inträffar så gäller det.
Ja.
Ja, precis.
Ja, men det är ganska lätt att komma ihåg. Så behöver ni någon gång ställa frågan så tänker jag att svaret är ja.
Mm.
de kan aldrig smita undan här arbetsgivaren att de inte behöver för att det här skedde utanför arbetstid och sådana saker.
Precis. Och alltså, allting som räknas som sjukdomar då, och det är ju en hel del missbruk också som klassas som sjukdomar idag, och fler kommer högst sannolikt att ingå i det här också i framtiden, tror jag. Det pratas ju väldigt mycket om det inom psykologi nu, att en av de största folksjukdomarna som är på väg att komma just nu, det är spelmissbruk. Och de effekterna som blir därav, av dålig ekonomi och att man kan falla i en djup depression exempelvis.
Mm.
Men allt det här ingår i rehabansvaret.
Precis.
Och det är ju arbetsgivaren som står för sjuklönen första perioden, oavsett vad det är. Och sen tar ju Försäkringskassan över det som det ser ut just nu.
Ja. Men om man pratar lite om de olika, vad är skillnaden på vad arbetsplatsen ska göra och vad Försäkringskassan ska göra? Och det är det som du säger, att arbetsplatsen ska stå för sjuklöneperioden. Alltså de första 2 veckorna. Man ska hålla kontakt med arbetstagaren. För det är en sån klassisk grej som många glömmer av. Det är att man glömmer av kontakten med den personen som är borta. Det gör att personen kan känna sig lite ensam och lite övergiven oftast i många fall. Att ingen bryr sig egentligen.
Och det, tyvärr hör man ju väldigt ofta att Försäkringskassan kontaktar individen och de att snart försvinner din sjukpenning här för att ni har inte gjort något rehab på arbetsplatsen. Och så blir det liksom individens jobb. Aha, vem ska jag ringa på min arbetsplats? Jag vet inte. Och då kanske man inte ens känner till de här rutinerna. Vem är det jag ska vända mig till på bolaget?
Ja. Så det gäller att ha dialog också om arbetsförmåga med personen och göra en plan då för återgång i arbetet efter minst 30 dagars sjukfrånvaro. Och göra åtgärder för anpassningen.
Och Försäkringskassan, vad är det de står för?
De står för sjukpenningsperioden då, alltså det är efter 2 veckor. De samordnar rehabiliteringssatserna, håller avstämningsmöten, bedömer rätt till ersättning.
Ja.
Ja,
lite kortfattat så i alla fall. Sen så finns det ju mer saker som händer, och det här kan ju också variera väldigt mycket på vilka politiker som sitter vid matten och vad man anser att myndigheten ska hålla på med.
Precis.
Vi har ju sett stora förändringar sedan 2007 när man egentligen gjorde de första ordentligt riktigt stora förändringarna här, när man började utförsäkra väldigt mycket människor.
Ja, exakt.
Och sen dess har ju det politiska läget varit lite olika runt i vårt land, och vi har haft perioder där man har blivit utförsäkrad tidigt. Man har kunnat vara i försäkringssystemet lite längre och sådär. Men det här förändras ju hela tiden, och därför är det viktigt att man faktiskt tittar i socialförsäkringsbalken när man vill ha reda på mer information. Vad gäller? Är det 30 dagar? Är det 60 dagar? Är det 180 dagar? När går de här tidsgränserna? För det kan ju förändras hela tiden.
Vad är viktigt att tänka på då när man är med i en sån där rehabiliteringsprocess med en individ?
I första kontakt med en medlem också, se till att boka av ordentligt med tid. Det är väl en viktig grej tycker jag, så att man kan aktivt sitta och lyssna på individen och se hur är läget. Det kan ta väldigt mycket mer tid än vad man kanske har tänkt i första läget.
Ja, men ha inte första tillfället att sitta med personen tillsammans med arbetsgivaren. Sätt gärna ner med personen lite innan och få reda på input och hur deras känslor är inför mötet.
Ja, och jag har varit med flera gånger faktiskt om att man har haft sjukskrivna medlemmar som har ringt och sagt, jag är ju hemma lite sjukskriven nu, jag behöver hjälp att kolla på de här försäkringarna och grejer, kan vi boka in ett möte? Och så tänker jag så här, ja men det har väl hänt en liten olycka eller något, vi bokar in något så vi kan jag gessa med eller något, så här tänker jag lite snabbt. Och så bokar jag in lite för kort tid. Och så är det en sån här, jag har gått in i väggen, det här har hänt hemma, det här har hänt i familjen, det här har min chef gjort mot mig de sista åren. Och så sitter man i ett sånt jättetufft samtal där man kanske behöver 5-6 timmar för att gå igenom allting som hänt. Och så har man bara bokat in en halvtimme i kalendern. Mm. Inte schysst.
Nej, precis. En grej jag brukar tänka på också när jag sitter i rehabet. Alltså, det här är ju ett samtal mellan den som är sjuk eller skadad och sin chef. Och jag är bara där egentligen för att tillsätta inga övertramp sker eller att processen stagnerar. Utan jag ska hela tiden sitta där och trycka på så att det faktiskt flyter framåt så att personen kommer tillbaka på ett bra sätt. Så att personen mår bra och personen känner sig nöjd. Så det är också en viktig aspekt att ta med. Det är inte alltså upp till er och cheferna att bestämma som skyddsombud vad personen ska göra. Utan det är faktiskt individen som ska vara med och påverka det här. Och ni ska se till att det här flyter på till ett bra koncept utifrån erfarenhet och egentligen vad lagen säger.
Och alltså, när jag sitter med sådana här rehaber så har man suttit med som ett stöd mer för individen. Så att de känner sig trygga och bekväma. Vad de kan säga till chefen, de själva tycker och tänker liksom, så att man får fram vad de verkligen vill.
Mm.
Och försöka ha med det här tänket, vill jag ha rätt eller vill jag ha förändring?
Absolut. Alltså,
vad är det viktigast nu? Är det viktigast att vi reder ut varför, vem ser felet att arbetsskadan uppkom? Eller är det viktigt att vi ser till att vi får en bra arbetsmiljö och en bra återgång i framtiden? Och där tycker jag man ofta får styra in om ett samtal kraschar. Att det blir så att man börjar skylla på varandra. Ja, det var ditt ansvar. Ni har inte tagit tag i detta. Så att man faktiskt försöker. Okej, nu sitter vi i en arbetsanpassning här. Nu ska vi göra det bra för återgång. De här problemen får vi reda ut i ett annat ärende. Eller kanske sitta bredvid. Det kan fackföreningen lösa ihop. Eller skyddsorganisationen ihop med. Att man försöker hålla isär de här grejerna. Att man faktiskt fokuserar på individens återgång till arbetet och anpassning här nu. Att man liksom inte gör det till ett möte där man sitter och beskyller varandra fram och tillbaka.
Mm. Ja, men precis som du säger alltså. Låt inte det här fallet bara handla om det som har hänt för den här individen. För man vill inte heller att någon i framtiden ska drabbas av samma åkommor exempelvis om det är någonting som har skadat en på jobbet. Utan det ska ju återigen då prata om det här. Det ska tillbaka till det systematiska arbetsmiljöarbetet. Att man lyfter tillbaka det där. Hur har den här skadan? Får man riskbedöma stationen igen? Undersöka åtgärder?
Och klassisk riskbedömning. Har det hänt en gång så vet vi att det kan hända igen.
Och det här är varför tillbud är exempelvis så jäkla viktigt att ha på arbetsplatsen. Man jobbar väldigt kontinuerligt med tillbuden. För det är så här man kan lyfta upp innan det blir någonting en skada.
Viktigt att känna till här också att det finns ju faktiskt en rätt att få tjänstledigt för att prova på annat arbete.
Mm.
Om man är under en rehabiliteringsprocess och känner att jag kanske inte kommer kunna återgå till det arbetet. Och så dyker upp någonting annat. Man känner att ja, men det här skulle jag kunna testa på ett tag. Då har man rätt att vara ledig upp till 9 månader. Beroende lite på sjukskrivningsreglerna här och så också. Så här får man gå in och läsa socialförsäkringsbalken. Men just nu upp till 9 månader så kan man alltså ta tjänstledigt för att prova på ett annat arbete. Och då blir man ju liksom arbetssökande. Eller att man går till ett annat jobb under tiden man har detta. Och har rätt att återgå i sitt vanliga arbete sen.
Precis.
Viktig sak om ens också. Kostnaderna för rehabilitering. Det är ju arbetsgivaren som ska stå för detta, alltså anpassningen som behövs.
Mm.
Är det så att man behöver, jag har själv behövt skena till armarna, då är det arbetsgivaren som ska betala för det. Och det kan ju vara andra saker, tekniska lösningar, ja, andra skor.
Ja, men en stol att sitta på bara exempelvis, om det inte funkar på vissa ställen.
Och det är arbetsgivaren som ska stå för detta. Sen så är det så att Försäkringskassan har ekonomiska medel som de förfogar över som kan hjälpa till med sina åtgärder. Men det är ju liksom speciella fall kan man säga. Skillnad också narkotika och alkoholmissbruk här. Alltså, man ser ju alltså narkotikamissbruk och alkoholmissbruk som sjukdomar. Och man gör ingen skillnad i arbetsmiljöföreskrifterna på detta. Däremot så finns det rättspraxis beträffande alltså brottsföreteelser som kan ha samband med narkotika att göra som kan leda till att man kan bli av med sin anställning. Men i övrigt, missbruksbeteendena, det ingår i en sjukdomsbild och ska ses som sjukdom. Väldigt viktigt att ha med sig detta.
Tystnadsplikt är någonting att tänka på också. Alltså, var tydlig med individen om vad det är, alltså frågar och vad det är du får föra vidare om HR vill komma och ställa en fråga. Och vad du inte får föra vidare då. Så att de alltid känner förtroende för dig. Det är jätteviktigt i det här fallet.
Och det kan ju vara som så att personerna själva ändrar sig och efteråt vill skylla på någonting för att man är ledsen av någonting sånt där. Så att, gör det överdrivet tycker jag. Att man verkligen är detta. Okej, vad får jag säga? Och låt individen själv nästan berätta att det här får du tala om.
Mm.
Så det är inte råd något tvivel här. Mer? Har vi något mer så här råd vi vill skicka med?
Massor och miljarder, men ingenting direkt så som är konkret upp här just nu.
Nej, jag tycker i alla fall så här att konflikthantering, svåra samtal, alla sådana här typer av utbildningar hjälper otroligt mycket vid rehabiliteringar.
Mm.
Och hitta ett bra samtalssätt att prata på, speciellt om vi är inne på missbruksbeteenden. För att en del i missbruken är att man inte vill erkänna vad som händer och så här. Det kan vara oerhört svårt att kommunicera i de här lägena.
Precis.
Och då är tipset verkligen, vi har ju en kurs inom LO som brukar heta Svåra samtalet, som är fantastiskt bra att gå. Så det kan vi väl skicka med också.
Men bara för en liten påminnelse om du kommer till missbruk faktiskt, som är kanske ett litet tips. Det är att exempelvis ett återfall, det är inte lika med att personen har avvikit och därmed förlorar sin anställning som arbetsgivaren ofta påstår, utan det har faktiskt till att man kan göra återfall i ett missbruk.
Ja, den är väl jätteviktig att ha med. Och vid missbruk, se till att ta hjälp. Det är väldigt lätt att man hamnar och blir medberoende. Att man försöker hjälpa. Och vid psykisk ohälsa, vid missbruk, så är det väldigt viktigt att vi drar gränser. För när är vi med och hjälper till vad har individen själv för ansvar och måste ta i själv, eller psykolog eller professionell hjälp. Så det är inte vi blir indragna i för mycket. För det är väldigt lätt att man hamnar, speciellt om man jobbar på större arbetsplatser, och ha 10-20 ärenden samtidigt. Folk ringer och är ledsna kanske på helger, kvällar. Och det kan ta enormt mycket på krafterna. Och det kan vara lika hemskt att behöva utstå det nästan. Det blir mycket om man tar de här känslorna på sig själv och tror att man ensamt ska kunna ta tag i detta. Ja, så det är väl också ett väldigt viktigt råd. Att se till att ta all hjälp ni kan. Och ta hjälp från era fackliga organisationer. I alla rehabärenden, tycker jag. Är ni inte experter på detta? Har ni inte jobbat med det tidigare ordentligt? Ring in till era avdelningar och in på ett möte, sätt er och gå igenom varje case så att ni liksom har jobbat igenom det tillsammans. Ska vi nöja oss så med detta avsnittet?
Vi får göra det.
Lyssna mer på oss i Fuck You Podcast så får ni ännu mer inspiration kanske på hur man kan jobba med rehab case och svåra samtal och sådana grejer. Vi har ett par avsnitt som ändå handlar om de här ämnena.
Och vi finns där poddar finns.
Eller på fuckyoupodcast.podbean.com.
Ha det gött.
Hej.
Vi hörs.